För att du fyller oss med liv. Att du är det eviga livet. Och du ger av dig själv för att vi också ska ta emot ditt eviga liv. Och Herre, jag ber att din ande ska blåsa liv i de ord som jag har förberett. Och som i bästa fall får kasta ljus över ditt eget ord, Herre. Så låt oss med öppna händer ta emot dig själv. Amen. Tänk att vi är inne i november. Det påminner om ett år som ändå går in för landning. Och sett till kyrkoåret så är vi ännu närmare slutet. Det nya kyrkoåret inleds ju i och med första advent. Så det är bara några veckor kvar. Och det märks på både texter och teman som föreslås nu i november. Det finns ett allvar. En känsla av rannsakan, av bokslut. Så som den här helgen. Allhelgona helgen. Jag vet inte hur många av er som var på en kyrkogård. Eller har varit nu i helgen. Men vi var iväg fredag lördag, men vi kom hem. Så att jag hann iväg till Landeryds kyrkogård där min mamma ligger sedan drygt 4 år tillbaka. Och fast klockan var 9:15 så var det var som ett bloss av ljus. Och människor som både fortsatte att komma dit och en del som åkte hem. Det var liv på kyrkogården. Och allt det ramas in av träd runt omkring som medan ljusen tänds håller på att avlövas. De kläs av och mörkret och kylan breder ut sig. I detta så är det naturligt att frågorna om livet och tillvaron väcks om vi tillåter dem att ta rum, vill säga. Som i dagens gammaltestamentliga läsning där Jobb utbrister. Vad har jag då för hopp? Vem kan skönja någon lycka för mig? Går hopp och lycka med mig till dödsriket? Ska de följa mig ner i mullen? Frågorna är nakna, de är ärliga. Jag skulle säga att det är tidlösa frågor. Det här är ju frågor som nedtecknades för flera tusen år sedan. Men jag tror att vi är många som kan känna igen oss i frågorna som väcks. Vad är meningen med allt? Vad är målet med det vi gör och strävar efter här? Är detta allt? Dagens rubrik är vårt evighetshopp. Och bara i den rubriken kan vi ana en replik till de frågor som Jobb sätter ord på. För precis som alla de ljus som fyller våra kyrkogårdar den här helgen till värme och till tröst mitt i en tillvaro där mörkret breder ut sig, där träden kläs av och där hösten sakta går över i vinter, så är hälsningen att det finns hopp. Inte bara för stunden för att vi ska orka härda ut, utan ett hopp som är långt större än vi kan föreställa oss. Ett evighetshopp som tar sin början och som möter oss precis där vi befinner oss här och nu. Och som förmår att ge hela livet ett helt annat ljus. Inte som en belöning för våra ansträngningar, att vi har gjort gott nog så att vi förtjänar ett evighetshopp. Utan en gåva som vi erbjuds att ta emot fritt och förintet. Låt oss därför också läsa dagens evangelietext. Höra till vad Jesus själv har att säga om dessa ting. Så här står det i Johannes 6. Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av alla de som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta. detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Ibland kan vi tycka, att, eller i alla fall jag, att Jesus är onödigt krånglig i vissa av sina uttalanden. Man får läsa det flera gånger och ändå är det svårt att greppa vad han försöker säga. Och det är egentligen inte så konstigt. Tron är i grunden ett mysterium. Men i dagens text är Jesus närmast övertydlig. Han upprepar vad han säger flera gånger för att budskapet ska nå fram. Att Guds vilja, det är att vi ska komma till Jesus och förbli hos honom. Jag kommer inte att visa bort någon, och alla som ser mig och tror på mig ska ha evigt liv. Budskapet är samstämmigt med den text som brukar kallas för Lilla Bibeln och som återfinns bara tre kapitel innan Jesus säger det här. Johannes 3:16, att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och jag tänker det är ett viktigt budskap att ha med sig. Särskilt denna helg när död är ett återkommande tema. Det är ljuset i det budskap som jag ska tala om idag. Jag kommer att tala om döden. Men jag vill göra det i ljuset av de texter vi har läst. Vet inte om ni har sett det, men över ingången på en del kyrkogårdar så står det ett uttryck, nämligen tänk på döden. Eller memento mori som det heter på latin. Det här är ett foto från Stampens kyrkogård, hyfsat centralt i Göteborg, där många människor passerar. Och här om året så lyfte man av hela den här övre bågen för att renovera den. Och då gjorde lokalnyheterna ett reportage om just detta. Och reporten som gjorde det här reportaget, han sitter på spårvagnen i början. Och han konstaterar att jag passerar den här skylten varje dag och den förvirrar mig, säger han. Tänk på döden. Alltså, ska jag känna mig glad, inspirerad, provocerad, deppig? Och reportaget fortsätter med att de ställer frågor till några förbipasserande och svaren varierar. En tycker att jag tycker att det är ett märkligt budskap. En annan säger att det är lite dubbla känslor. Det är ju inte bara mörker. Men det är inte bara ljus heller. Och så finns en tredje som tänker att budskapet är väl att ta vara på livet och leva i nuet typ. Tänk på döden. Vad tänker du? För ett 15-tal år sedan så var det två konstnärer som gjorde en kopia av just den här skylten. Ja, här ser ni bilden. De satte upp det här precis över gångtunneln som leder in till Nordstan i Göteborg. Och de som känner till stan vet att Nordstan är förknippat med shopping. En del kanske har varit i Nordstans galleria. Det är shoppingmäckat verkligen. Och GP gjorde en artikel och det visar att det här rör känslor. En kvinna sa så här: min första tanke var att de vill att man ska tänka på döden mitt i konsumtionens tempel. Jag blev heller inte så sugen på att jobba när jag såg skylten. Jag tänkte, är det detta jag ska göra fram till döden? Detta och mycket annat, säkert våra egna erfarenheter, visar att döden har en förmåga att både uppröra, oroa, locka. Det berör oss. För är det någonting vi vet så är det att vi alla ska dö en dag. Men vi vet inte när. Och just detta faktum kan skapa en känsla av osäkerhet. eftersom varken döden eller livet är något som vi fullt ut kan kontrollera eller bemästra. Häromdagen fick jag ett sms från en vän som berättade att han hade fått åka in akut för att operera. Att han skulle vara sjukskriven några veckor. Så snabbt kan livet förändras. Och ändå, eller kanske just därför, just för att det är skrämmande, så sägs det ibland om du dör. Inte när du dör. Kanske för att vi lever i en kultur där vi allt mer har distanserat oss ifrån döden och talet om döden. Jag tänker det är något problematiskt, helt klart. Men samtidigt mer komplext än att enbart tala om det som något uteslutande negativt. För självklart är det gott att vi lever mycket längre. Att barnadödligheten är långt mycket lägre än den någonsin har varit. Eller att vi har en utbyggd sjukvård som dagligen räddar och förlänger liv. Eller som Philip de Croy, Sveriges enda tanatolog eller dödsvetare, som är den mera vardagliga titeln, säger: vi är inte bara du gamla, du fria, utan du gamla, du friska. Men samtidigt beskriver han hur döden har gått från att ha varit ett vi till att allt mer har blivit ett distanserat dom. Från en kultur där mormor somnade in i kökssoffan i familjens mitt och berörde hela byn runt omkring, till en tillvaro där vi har myntat uttrycket direktare. Har ni hört det? Jo, direktare, det handlar om de 10% av Sveriges avlidna som idag förs direkt från bårhus till krematorium utan en känd ceremoni. Jag läste en artikel om det. Där det stod: vi håller döden på distans och har faktiskt inte tid. Det var en artikel om direktarna, vår tids sorgebarn, i tidskriften Faktum. Det är för övrigt en tidskrift som säljs av människor som lever i hemlöshet och som rent krasst riskerar att bli just direktare. Vi har faktiskt inte tid. När jag läser de där orden så blir jag bedrövad. Och ställer mig samtidigt frågan: om vi inte har tid ens för döden, har vi då tid för livet? Och om livet innebär att vi har så fullt upp att vi inte har tid för några som helst avvikelser, inte ens att en människa dör, är det då de liv vi är skapade att leva? Eller är det någonting som har gått snett? Jag tänker att i bästa fall så kan döden vara en inbjudan att stanna upp för att tala om livet. Uppskatta livet. Ta vara på livet. Att påminnelsen om vår ändlighet är en inbjudan att ta emot de dagar vi får med öppna händer. I texten vi läste tidigare säger Jesus: ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Jesus talar om att uppstå på den sista dagen och pekar fram mot den nya skapelsen då himlen helt ska omfamna jorden. Då döden inte ska finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer, till det som var är borta. Som det står i Uppenbarelseboken. Det är det som är vårt evighetshopp. Att himlen en dag helt ska omfamna jorden. Och en helg som denna är ett budskap som vi frimodigt ska förkunna. Likaså när vi sitter vid dödsbädd eller samlas till begravning. Det här är inte slutet. Hoppet om den nya skapelsen, hoppet om uppståndelsen, om återseendet, det är en central del av den kristna tron. Jesus talar också om evigt liv och inbjuder oss att få del av detta liv här och nu. En inbjudan att låta honom lysa upp våra liv. Så att vi både ser det hopp som väntar och samtidigt får vägledning i det som är våra liv här och nu. Tillbaka till jobb. Vad har jag för hopp? Vem kan skönja någon lycka för mig? Går hopp och lycka med mig till dödsriket? Ska de följa mig ner i mullen? Jag tror att vi är många som stöter till vid jobbsfrågor både nu och då. Men Jesus replik till jobb och till oss är: det finns hopp, det finns ett evighetshopp. Det du ser nu är inte allt. Och vägen börjar där vi står, genom att vi kommer till Jesus. Och just detta att komma till Jesus är centralt. Jag läste Lars-Olof Erikssons kommentar över Johannes evangeliet. Och just när det gäller den här texten som vi har läst idag, så skriver han att tro är att komma till Jesus. Och han tillägger: med den definitionen försvinner mycket av den intellektualisering som vi så gärna gör av tron. Är jag tillräckligt troende? Håller min tro måttet? Har jag tillräckligt stark tro för att jag ska nå det eviga livet? Kom till Jesus. För tro är att komma till Jesus. Lägg där till vad Jesus själv säger, att den som kommer till mig kommer jag inte att visa bort. Kan det bli tydligare? Ni som brukar fira gudstjänst här vet att vi talar om ett öppet nattvardsbord, och vi säger att det är öppet för alla som vill ha med Jesus att göra. Kom till Jesus. Där i förankras vårt evighetshopp. Genom att vi kommer till honom. Och i mötet med Jesus så får också vårt liv ett helt annat ljus. Att få se en människa, få upp ögonen för detta ljus, det är bland det vackraste man kan möta, tycker jag. Och jag är så tacksam för den tjänst jag har när jag får se människor gång på gång tala förundrat om: jag har sett Jesus och han har förvandlat mitt liv. Kanske är det så att insikten att allting vi ser är ändligt, den nyckel som gör att vi kan njuta av livet mer helhjärtat. Jag tror det är så. Som när en förälder ser sitt barn leka förnöjt och helt bekymmersfritt. Visst, det kan väcka ett stråk av vemod över tillvarons flyktighet och att detta är något övergående. Men förhoppningsvis väcker det också en känsla av tacksamhet och förundran. Tänk att jag får vara med om den här stunden. Tacksamhet till livet. Tacksamhet till Gud som är både ursprung och mål. En påminnelse om vikten att ta emot livet medan det pågår. Det var det råd jag fick av min vägledare. Vi hade inte träffats länge och jag brottades med hur min väg skulle se ut. Och jag höll på att läsa teologi och jag satt på kvällarna i soffan och funderade på uppgiften som väntade när barnen hade somnat. Och var allmänt splittrad. Och han sa till mig: Samuel, du är pappa till 3 barn. Det är en av dina viktigaste gudstjänster just nu. Ta emot livet medan det pågår. Sen när de har somnat kan du fortsätta ägna dig åt det. Det är inte antingen eller. Det är både och. Så vad ska vi göra om vi ändå har en molande dödsångest? Om vi oroar oss för vad som ska hända? Eller om det faktiskt är vemod snarare än förundran vi känner när vi ser ett barn leka? Ska vi förneka det? Ska vi förtränga det? Ska vi hålla det för oss själva? Inte tynga vår omgivning med våra tankar och grubblerier? Nej. Låt oss istället prata om det. Inte var som helst och hur som helst. Det tror jag att vi kan vara överens om. Man behöver inte mitt i festen hela tiden fläka ut allting som man har på sitt hjärta. Men låt oss prata. Och börja med Jesus. Låt oss skapa rum. Det kommer ta tid. Men låt oss skapa rum för att ta emot vad han faktiskt vill säga och visa. Be att han ska ingjuta tro. Så att vi med hjärtat förstår att vi är alltigenom älskade och omslutna. Där vi får minnas hans ord. Att den som kommer till mig kommer jag inte visa bort. Börja med Jesus. Men av samma anledning, för det är inte alltid lätt att bara sitta själv med alla sina tankar och funderingar. Även om vi tror att Jesus är precis intill. Så gör vi gott i att också lyssna till de människor som hjälper oss att urskilja Guds röst i det brus som omger oss. Och motstridiga budskap som vi kanske hela tiden matas med. Som inte främst ser som sin uppgift att lösa våra problem. De människorna är det gott om. Utan människor som kan lära oss att se, ytterst att be. Människor som inte är självlysande, utan som låter ljuset falla på Jesus. Som hjälper oss att forma vår blick så att vi ser på livet med trons blick. Förtroliga samtal om livet och tron mellan två människor är gravt underskattat. Och livet är alldeles för viktigt. Så låt oss skapa rum. Låt oss inte nöja oss med att jag har inte tid. Livet är viktigare. Och här har även gudstjänsten och den kristna gemenskapen en viktig funktion. Att tillsammans vända våra liv till den Gud som har sitt lysande ansikte vänt till oss. För att vi ska ana hans leende. Där andras böner får bära oss när vi själva inte orkar be. När någon annans lyfta hand får uttrycka hopp när jag själv inte orkar hoppas. Även här med bönen att vi gemensamt ska se Jesus i det som sker och i de människor vi möter. Och till sist, låt oss återkommande tänka på döden. På de som gått före. På de vi har i vår närhet. Och på de liv vi själva lever. Vi har det till låns. Jag hoppas vi ska bli den bestående frukten av våra ansträngningar. Och vad värdesatte vi hos dem som gått före? Som kan kasta ljus över vår väg framåt. Vad är värt att sträva efter? Återigen. Får vi göra det genom att komma till Jesus med bönen. Att vi ska se honom och tro på honom. Han som är början och slutet. Han som också vill ge oss det eviga livets gåva. Och låta oss uppstå på den sista dagen. Han är vårt evighetshopp. Amen.